Du har slagit på Skolsverige, podden om den svenska skolan som kör lite olika teman hit och dit. Idag ska vi prata om hur bra våra barn lyckas i skolan beroende på vilket kön de råkat födas in i att vara. Och lite annat smått och gott. Mycket lyssning!
Det här är Skolsverige.
Karin, det är än en gång så att vi är tillbaka med ett nytt avsnitt, det 103 i ordningen. Det är inte många saker man har gjort 103 veckor i rad, men att spela in podcast, jajamän.
Jajamän, 103 gånger liksom.
Ja.
Så kort.
Du, hur är läget annars då?
Jo, det är nog bra. Jag tycker att det är lite skavigt sådär. Men annars är det bra. Jag tycker liksom inte om när man inte... Vi har haft lite schemastrul på mitt jobb. Och det gör att man inte får någon rytm i sitt arbete, vilket gör att man inte riktigt vet. Du vet, man känner inte lunken.
För att det är det som är det goa med att komma förbi vet, uppstartsfaser och så. Utan nu är man i det.
Mm.
Och är man inte där, eller får man inte det funka när man är det, då behöver man göra småjusteringar här och var för att liksom hitta fram.
Precis, och jag är inte liksom, jag är första veckan, den här veckan är första gången jag kör ett schema nästan likadant som det såg ut förra veckan. Och det gör ju liksom att man inte riktigt känt hur ska jag liksom förbereda mig för de här olika dagarna beroende på hur många olika människor jag träffar och sådär. Så jag är jättetrött faktiskt. Hur är det med dig?
Jo, nej, men det är samma sak här. Alltså det är ju liksom hösten är på gång. Så.
Mm.
Det är, ja, vi har hittat ett okej schema. Det mesta är löst. Allt är inte löst, men det mesta är löst.
Mm.
Så det känns ändå som att vi har hittat en rutin och liksom så.
Men det är skönt. Det är ju ändå skönt när man är på väg. Det hållet och inte bakåt i alla fall. Den här podden funkar ju precis som vanligt i alla fall. Den har ju samma rutin som den har haft 103 gånger nu hittills.
Ja, apropå lunk. Så är det.
Och det är ju att vi kör lite korta spaningar. Sen kör vi ett tema som den här veckan handlar lite om utbildning och vad vi gör med våra pojkar i utbildningen. Och sen har vi en elevkrönika.
Jag ska in den här delen av podcasten funkar så att vi spanar lite.
Mm.
Lite saker vi inte kunnat släppa från veckan som vi gärna vill jobba vidare med eller bearbeta eller så.
Ja.
Och då är det du som är först idag.
Jag är först idag. Ja, jag har ju varit på så här Skolverkets utbildning, det tror jag, det var jag ju redan förra veckan. Det här, eller inspirationsdag är det väl egentligen, en hel dag med på tema programmering, alltså de nya skrivningarna i läroplanen. Så, och vi var ju, alltså det var lite roligt för när vi kom tillbaka efter lovet så hade våra rektorer helt sonika sett till att alla mattelärare och ett 5-6 lärare till plus rektorerna var bokade in på den här dagen. Så att vi var ju ganska många från våran skola som gick. Så vi var ju som en hel liga som gick på den här inspirationsdagen just för att vi skulle känna att ja, vi är många och det är olika infallsvinklar, vad behöver vi liksom få med oss och sådär.
Jag vill se.
Våran förvaltning har ju inte riktigt bestämt sig för hur de ska bemöta den här nya liksom satsningen från Skolverket eller från staten eller nya bestämmelserna är det väl. Och det har ju vi pratat om tidigare i den här podden att vi är väldigt olika rustade runt om i Sverige på det här. Men ändå så har min skola ändå bestämt sig för att göra en genomlysning. Vad kan vi inte? Min skola har bestämt sig för att redan första dagen eller första veckan när vi kom tillbaka efter sommarlovet så hade vi fortbildningsdag med, liksom, där vi verkligen satte oss ner och tittade på de nya skrivningarna. Och det gjorde vi första gången redan i våras och sådär. Så att vi känner oss ändå att vi har i alla fall koll och vi har läst och vi är liksom grundade i det. Och samtidigt så sitter man och lyssnar på Edvard Jensinger från Malmö som sitter som förvaltningschef där på gymnasieskolan. Och han är ju liksom 4 mil längre fram än vad vi är. Jättelångt, så har jag ju hört vad du är och ni är i Partille, alltså ni har jobbat fram och är också ganska, du har ju suttit i referensgrupp och sådär, så du är också ganska bevandrad i det här. Men så möter jag, så knackar en kvinna på axeln som jag känner sedan gammalt, som knackar mig på axeln och så säger: åh, vad roligt att se dig här. För hon jobbar i samma förvaltning som jag.
Mm.
Och så säger hon liksom: ja, jag är också här, men jag vet inte riktigt hur. Vi har ju ingen aning. Mina rektorer vet nog inte om att detta har skett ens. Och då blir man ju lite orolig. Om det finns rektorer som... Det tror jag det finns nämligen. Rektorer som det här har gått helt fullständigt förbi. Att vi har fått nya skrivningar i läroplanen. Och då blir det ju återigen ett underdogs... arbete. Så hon hade liksom anmält sig själv till den här kursen i våras och sen fått tjata på sin chef att få gå.
Mm. Just.
Och hon var liksom ensam från sin skola, eller om de var två. Och medan vi var då skickade dit liksom på uppdrag av våra rektorer. Det är en sån jävla skillnad, och det är så fruktansvärt självklart att det ska vara åt andra hållet. Det här är ett myndighets... Alltså det här är ju ett beslut från statligt direktiv. Och vi sysslar med myndighetsutövning. Jag kan bli så jävla förbannad över att det fortfarande går till så här runt om på svenska skolor, att... På vissa ställen så är det liksom, fattar folk att det här är vårt uppdrag och det här måste vi bara se till att lösa. Och på andra håll så har man inte den kompetensen eller den förmågan eller den organisationen så att det händer överhuvudtaget. Och det kommer ju...
Men det är inte...
Ja, förlåt. Mm. Vad skulle du säga?
Nej, men det som är liksom förbluffar mig är det, någon som på så många ställen tycker att det här är en skolledningsfråga eller att det är en rektorsfråga. Mm. Men kan inte jag förstå varför inte en huvudmannafråga, att man inte ser till att alla verksamheter omfattas av förändringar i läroplanen. För att det är ju liksom någonstans så här att man bjuder ju in till ojämlikhet eller så, olikvärdighet i sin verksamhet när man inte tar hand om det från en högre nivå. Alltså jag kan inte förstå för mitt liv varför jag skulle behöva vara rektor att liksom hålla koll på eller liksom så här följa med. Nu har det varit massa skrivningar så att man är ju bra skicklig om man inte har sett det, men liksom jag tycker också att det är rimligt att man som rektor borde kunna förvänta sig att det kommer något svar från förvaltningen.
Ja.
Ett år innan att säga det här, nu har vi börjat tänka lite på det här, vi håller ögonen på det här, vi kommer ha en plan, vi återkommer.
Eller hur?
Och sen också kommer det som lösningar steg för steg.
Jo, det galna med detta är ju att det finns ju för det första inte någon sån plan. Mer än att vi har en person som har suttit och tittat på det, men vidare uppdrag har man ju inte. Och det här har jag ju pratat förut om i den här podden. Men det blir ju också, när det då blir resultatet att några förvaltningar inte har koll alls. Och ytterligare då, alltså det blir ju till slut att lärarna måste slå vakt om sin egen professionalitet, och då blir det de som på eget bevåg får, och där någonstans måste vi ju fundera på, eftersom Skolverket, för jag kallar den här spaningen Skolverket, men eftersom Skolverket har signalerat så tydligt att man vill fortsätta att liksom inte ge ut nya läroplaner utan justera i den här läroplanen som vi redan har. Och göra justeringar med tidens gång eftersom utvecklingen går så fort framåt.
Mm.
Men vi har inte en organisation där huvudmän tar ansvar för förändringar. Mer än på vissa håll. Och de förändringar som är intressanta för just de huvudmännen. Alltså man tycker att sig kunna välja för olika direktiv. Och det kan vi ju inte. Vi kan ju inte välja. Vi kan inte välja om vi vill införa programmering på skolan. Utan det är ju ett statligt krav på oss.
Självklart.
Men...
Och det där, jag tror också att den ena vägen framåt i det är, men vi måste hitta lösningar där man alltså bygger upp en sån beredskap hos huvudmännen.
Ja.
För det är också så att liksom, att byta läroplan var 17 år och sen bara kasta ut en ny och sen ha en ny 17 år och sen kasta ut en och ha en ny 17 år. Det är inte heller som man utvecklar skola. Alltså det är inte som att utveckla någonting överhuvudtaget. Så där måste man ju förstå att det är ändå vägen framåt, tror jag.
Mm.
Även om inte kommunen är beredda på det, så måste det, och företagen, så måste de bli det.
Mm.
Och det tror jag att man får bygga upp rutiner med det, så att man hela tiden har det. Jag kan inte förstå varför det finns massa människor som jobbar på centralt på förvaltningar om det här är inte det de jobbar med.
Eller hur? Jag håller på att bli knäpp i huvudet.
Det är om det.
Ja.
Vad gör alla människor som jobbar på kontor?
Ja.
En fråga jag ofta frågar mig i mitt liv. Det är sant, ja. Jag har aldrig fattat det.
Nej.
Min spaning är betydligt kortare.
Ja, vad skönt. Eller vad
jag har bara konstaterat att skolchatt är tillbaka på Twitter. Det är min enda konstaterande. Vill jag proklamera och säga, aha, kolla här.
Men då vill jag att du faktiskt, du ska vara tråkig. Jag vill att du förklarar vad skolchatt är.
Självklart ska jag göra det. Skolkatt. Jo, skolkatten är en liten katt som går över skolgården. Hon bor på skolgården bredvid. Det är Klaras katt, vi ser det sig.
Ska jag skolkatt? Det var någon... Ja.
Vi har en skolkatt, det är sant. Mm. Men jag har inte sett henne på om år och dag.
Nej.
Hur som helst, det hör inte hit. Poängen är att skolchatt är ett samtal på Twitter varje torsdag mellan 8 och 9 som har pågått sedan dinosauriernas tid.
Mm-hmm.
Då var lärare Twitter stökigt, ska du veta.
Mm-hmm.
Men hur som helst, nu är det så att vi har varit lite paus och så nu börjar komma tillbaka. Så 3 torsdagar har vi haft diskussioner om allsköns ämnen och jag hoppas att det ska fortsätta. Och det är naturligtvis så att det är öppet för alla.
Mm.
Alla som vill, som har en dator, en mobil, kan ladda ner sin Twitter-app eller gå in på twitter.com och söka på skolchat. Du behöver inte ens ha ett konto för att kunna läsa.
Nej.
Söker man på hashtag skolchat och allting som finns där är det som folk pratar om. Nästa torsdag är det ett nytt ämne. Vill man föreslå ämne så gör man det och så skriver man bara hashtag skolchat i sina meddelanden så kan andra se dem.
Mm.
Det är inte raketforskning och det är ett himla intressant sätt att möta nya lärare och möta nya diskussioner och perspektiv och sånt.
Är det så att du fortfarande modererar detta?
Ja, löst samma sätt är vi ett gäng så, som gör det.
Mm. Coolt.
Så det är det om det. Jag har inte så mycket mer att säga om det. Det finns ingen diskussion, det är ingenting att rasa över. Utan det är mest att det är kul att det är tillbaka.
Ja, men jag ser fram emot det. Jag följer det ibland. Jag blir så stressad av de här hashtaggen. Jag skriver sällan. Jag läser mycket, men jag skriver sällan. Men
ja, så kommer
jag. Jag är för långsam för att vara twittrare, tror jag, i min hjärna. Långsam och för många ord, det bevisar ju den här spaningen bland annat. Nu kör vi tema.
Och den här veckan ska vi prata om att män är förlorare i dagens skola. Och det är något att ta på allvar.
Ja, det är det.
Jag läser innantill i en rubrik, en debattartikel i GP, som ni kan hitta på vår hemsida om ni vill veta det.
Mm.
Jag läser den själv, då kan du pausa och läsa igenom. Man kan säga så här, om man ska sammanfatta lite där då, att liksom unga och lågutbildade män som misslyckas i skolan, det är ett växande problem. Särskilt som det här är de människorna som också... ofta kanske hamnar i utanförskapsgrupperingar eller vad de kallar för samhällsförstörande krafter.
Mm. Mm, mm, mm.
Och det måste vi fundera på, så här, vad har skolan för möjlighet att liksom agera här och vad är det som gör att det blir som det blir och så.
Mm.
Och vad är det som gör att killar misslyckas och presterar så lågt nu när det inte tjejer gör det?
Mm. Det finns ju en hel del, jag tycker, alltså man kan ju liksom diskutera där och fundera på det. På många olika sätt, men det är en Erik Kardelius som är lektor på Stockholms universitet som har skrivit den här debattartikeln som kom här om sistens. Och det som han radar ju upp en massa siffror som jag tycker är intressant, att 58% av juristerna är kvinnor, 55% av de nyblivna alltså som går läkarlinjen är kvinnor. Mm. Och 90% av speciallärarna och förskollärarna är kvinnor, 53% av ekonomerna, 77% av grundskolelärarna och 52% av ämneslärarna. Och sen så säger han då också då att därtill saknar en fjärdedel av alla unga killar en mer grundläggande läsförmåga, vilket minskar deras möjlighet att fortsätta plugga då. Jag menar att 55% av läkarna, att det är fler läkare, det tycker jag egentligen, det är ju inte jättemycket, men det är ju en trend. Som vi har pratat länge om, att flickor klarar sig bättre i skolan. Vad tänker du när du hör det? Vad tänker du om att, är det så att...
Att det är så, det är väl ganska så, det är siffrorna sitt tydliga språk.
Mm.
Sen kan man fundera på att säga, är det så att det handlar om att liksom efter årtusenden av liksom av obalans åt andra hållet så liksom börjar det jämna ut sig och då är det det som vi reagerar på. Kan det vara en sån sak? Kan det vara att liksom det är någon trend som håller på att hända där det liksom vänder på något sätt? Alltså så, det där kan man verkligen fundera på. Det känns ju någonstans som att så här, förmågan att alltså, se könsskillnader till mäns nackdel inte är någonting vi pratar om. Eller så?
Mm.
För att ofta när folk lyfter det så är det helt idiotiska kommentarer. Eller så är det resonemang, typ. Som är så här, typ antifeministiska eller så, vilket är jättekonstigt. Men liksom, det är inte alls det vad det handlar om här, utan här är något helt annat. Jag tror nog kanske att det ligger någonting i att det finns ett mönster i det där. Och jag tror nog kanske att det är någonting som jag skulle kunna ta och jobba med i skolan. Utifrån att det verkar som att liksom... Ja, jag vet inte. Jag tror att det är något man ska jobba med i skolan utifrån att det verkar som att det där lösningen finns. Eller så.
Mm. Samtidigt så jag blir ju så här att trenden är, började i 1990-talet och verkar fortsätta, står det ju i den här artikeln. Mm. Och att den är tydligast i Norden. Och då blir jag så där. Mm. Alltså egentligen så brukar vi prata om att kvinnor i Norden är ju mer jämställda än på andra delar av världen.
Mm.
Och det tror ju jag på ett sätt. Han drar ju en annan slutsats och menar att jämställdhetsarbetet har ju kommit så långt här. Varför skevar det då i skolan? Där killar halkar efter. Men jag tänker ju snarare att det kanske är så att vi, alltså att man ser att här får i nordiska länder har kvinnor möjlighet att faktiskt nå topppositioner. Och då tar man den möjligheten för att man har fått. Man har inte haft den innan. Att man blir mer påhejad av sina mammor, sina mormödrar, sina pappor också för den delen som kvinna. För att man vet att historiskt sett så har man inte haft den möjligheten. Jag vet inte om det kan... Alltså, finns det någon sån liksom... Trend, för jag kan ju se man pratar ofta om att språkintroduktionselever är väldigt, väldigt mer ambitiösa. Våra språkintroduktionslärare säger ju att språkintroduktionselever generellt har en mycket större törst på att gå i skolan än vad elever som är uppvuxna här i Sverige har.
Det kan vara absolut en sån grej. Och jag tänker att det skulle kunna vara så att den här förändringen håller på ganska länge, men att liksom det har funnits en buffert av att män och killar och män inte behöver plugga så himla mycket, eller att de inte behöver anstränga sig så himla bra i skolan, för då kommer ändå vara så att de landar på de välbetalda jobben, eller liksom det är så att de får karriärmöjligheter som inte kvinnor får så på arbetsmarknaden sen i alla fall, så därför har vi kanske inte kunnat se det eller mäta det på det sättet, men att den effekten börjar avta.
Mm, mm.
Alltså det är så, fördelar är inte så jävla effektiva längre. Och då är det väl så att liksom man hamnar utanför. Så kan det delvis vara. Det kan också vara så att, liksom, att det finns liksom intersektionella perspektiv där. Att det liksom kommer in andra saker i det också. Jag tänker se vad det är som är lågutbildade och män. Är de grupperna som är liksom farligast när det kommer till att hamna utanför i samhället? Så. Och vad är liksom, hur ringer det där ihop utifrån möjligheter som finns runt annat och så?
Mm.
De män som är manligast, om man ska bara supergeneralisera så. Det är de som kvalar in på båda de grupperna. Mm. Medan liksom män som har en akademisk utbildning eller de som liksom kommer framåt i det i alla fall, det är kanske de som har en annan syn på manlighet och så också, för de anpassar sig efter ett klimat där liksom, men det kanske är en evolutionsgrej liksom så.
Ja.
På social nivå. För jag tror absolut att det är så att skolan är, jag tror att de här siffrorna när det kommer till liksom lärarkåren och så är en stor bidragande orsak till varför. Eller så. För det fostrar och det skapar ett system där vissa kvaliteter anses vara bra och andra anses vara dåliga. Där vissa liksom beteenden är på ett sätt och andra beteenden på ett annat sätt. Och också vissa personer behandlas på olika sätt. Så.
Mm, mm.
Och då tänker jag att liksom det skapar också idéer om så här självbild kopplat till skola och studieförmåga. Och vem är smart, vem är inte smart, och vem kan komma någon vart och vem kan inte göra det. Och, så. Och att det är liksom... börjar få så pass stort genomslag att det också får genomslag i samhället såklart.
Ja, jag vet ju att liksom, alltså, det finns ju en mer utbredd jag skiter i att plugga kultur bland generellt, alltså det blir ju så jobbigt när man pratar killar och tjejer, men om vi pratar generella termer bland killar, alltså det finns ju liksom en jag löser det sen, det ordnar sig alltid, sorry. Sådär.
Eller så här, man ska ha höga resultat, men det ska inte synas att man jobbar för.
Nej, men precis. Och medan flickorna gärna pluggar och pluggar ihop och sitter och frågar och går på fik och läser tillsammans. Men de blir också ganska uttröttade och utmattade. Men,
men hela grejen att man gör det som tjej och så, det kommer ju från att det är en aktivitet som man har fått beröm för som tjej.
Ja.
Medan liksom så här, jag tror inte att killar får beröm för det på samma sätt. Eller inte, man liksom premierar det på samma sätt. Och det är naturligtvis olika könsroller. Det förlorar ju alla inblandade på. Killar förlorar på det att de lär sig inte att plugga. Eller att de blir inte liksom... Alltså de har inte samma möjligheter att få liksom så här en positiv roll i skolan.
Nej.
Medan tjejer och andra förväntas vara ordentliga och ansvarstagande. Och liksom duktiga på det sättet. Så,
mm.
så alla förlorar ju på den så på kort och på lång sikt. Så.
Ja, alltså vi behöver nog fundera lite på hur vi i skolan också liksom hanterar den grejen. Jag vet ju att min son som har bråkat är en väldigt... Han är ju 12 år idag. Han berättar häromdagen, kommer du ihåg när jag var så arg i ettan när jag gjorde uppror mot fröken för att de behandlar killar och tjejer olika. Och det gjorde han. Han var ju 7 år när han skrev sin första debattartikel till sin fröken. För att han menade på att flickorna fick fördelar som inte pojkarna hade liksom möjligheter till. Och det jävliga med det att vara mamma i det var ju att han hade rätt. Och hur liksom, det gick inte att säga till honom att nu gör du bara som fröken säger, för att han hade ju iakttagit någonting som var väldigt tydligt. Så. Alltså det var någonting som vi gör, tror jag, lite till mans sådär. Och det är det här att man alltid låtit killar pratar och är högljudda i klassrummet medan flickor är tysta och räcker upp handen. Alltså det finns ju massor med sådana här iakttagelser. Men samtidigt premierar vi de tysta med högre betyg och också faktiskt mer hjälp på något sätt. Alltså, eller jag vet inte, vi berömmer dem i alla fall. Jag vet inte. Men eller är det så att vår undervisning är mer anpassad till att undervisa flickor? Eller är flickor bättre på att anpassa sig?
Jag vet inte om det är undervisningen eller om det är det sociala eller vad det händer, eller om det är kombination. Men det är som att jag tror att en del av det tror jag innebär att det blir konsekvenser för liksom hur det går sen i samhället och vilka liksom pluggar vidare och liksom prestationer och så. Mm. Och jag tror att det kanske har pågått så pass länge att de som liksom var med om det först och de som liksom fick det så pass mycket starkare att de fick fördelar gentemot de som hade rätt kön men som inte liksom hade rätt utbildning med sig. Så. Mm. De har kommit sånt att de har kommit in på arbetsmarknaden och de har börjat liksom etablera sig, och då kommer det som en konsekvens att liksom det blir mer och mer så för kommande generationer. Så. Mm. Så kan det vara. Och det ska man se utifrån en jämlikhetsgrej eller en likvärdighetsgrej, så att alla måste få bra chanser, och att liksom vi behöver sluta låta killar vara killar om det innebär att de beter sig idiotiskt. Men vi måste också sluta döma folk för att de förväntas vara på ett eller annat sätt. Och det tror man måste vara ödmjuk inför som lärare och tänka att det finns massa omedvetna grejer man gör som innebär dels att man förväntar sig att tjejer ska vara duktigare, och det borde man sluta med, men också man förväntar sig att killar ska vara bråkigare, och det gör att man ser till dem oftare, eller att man har mer negativt tilltal eller så.
Mm.
Det tror jag man måste se liksom generellt sett. Om jag bara går till mig själv så är det alldeles säkert så att liksom av så här tillsägelser jag delar ut i klassrummet så är det absolut jättemycket mer till killarna än till tjejerna. Om man tänker sig, vad är oddsen att man har någon elev som man pratar med bara genom tillsägelser? Jag hoppas verkligen att jag inte har det. Men om man hade haft det så känns det som att det hade varit en kille. Liksom.
Mm.
Och vad gör det för skolan? Vad gör man för de eleverna? Vad är man för människa i deras liksom, liv och uppväxt? Och sådana frågor måste man fundera på, tror jag. Det är det ena. Det andra är också den aspekten av liksom, att det här är ett beteende eller det här är ett fenomen som skapar utanförskapsgrupperingar eller samhällsförstörande krafter och så.
Mm.
Det har inte jag funderat på förut. Har du tänkt på det förut?
Jag har ju tänkt på det så tillvida att jag har tänkt på vad händer med pojkar som går ur skolan som inte kan läsa. Alltså som inte kan läsa böcker, som inte har liksom kommit till den djupare läsförståelsen, som inte finner. Jag har funderat på det så, men jag har ju inte tänkt på att man hamnar i kriminalitet och faktiskt blir oanställningsbar. Men det är ju naturligtvis, det finns ju någonting i det. Om det är så många killar så blir man ju det i dagens samhälle. Nej, så jag, och det är ju naturligtvis så att kriminalitet består, alltså det är ju män som begår mest brott också, om vi nu ska titta på det så. Det är ju, det hänger ju ihop, och det har ju hängt ihop egentligen i alla tider. Samtidigt så tänker jag att det hänger också ihop med en manlig kultur. Alltså hur ofta ser du män prata om att det är coolt att plugga? Alltså jag pluggade, alltså vi har liksom Steve Jobs, han hoppar av skolan. Vi har liksom, alltså det är väldigt sällan man pratar om, medan Malala pratar om att fan vad grymt det är att gå i skolan. Om man nu pratar om två ideal i vår tid, så är ju Malala kan ju inte nog hylla sin skolgång. Medan Steve Jobs, nu var det få som jag kom på för stunden. Men det finns liksom lite sådana tendenser bland liksom.
Ja, men så är det absolut. Och det där är ändå någonting som jag tror hänger med samhällsutvecklingen överhuvudtaget. Att vi kommer att se att det liksom är alltså socialt oförmögna människor som är liksom inte har värsta stora kompisgänget och som inte har värsta nätverket och som inte har liksom talets gåva och så. Att det är de som är på väg att bli den nya underklassen någonstans.
Ja. Och som inte förstår att hur man och som inte kan, och ibland kan jag tänka att det är så himla svårt då för att flickorna är så långt före.
Mm.
Och jag tror ju liksom också att men det är också en sån här att pojkar mognar senare men samtidigt förväntas de kunna på samma plan, och det gick väl bra när man hade ett sånt försprång av att bara vara man, men när du inte har det försprånget längre, att det räcker att du bara är man så blir det bra liksom, utan när flickorna kommer in och mognar tidigare och som blir berömda för sitt flit och sin ordning och reda och sin, då blir det ju liksom, då blir det ju någonstans så oändligt mycket, alltså då är man ju så oändligt långt efter redan från början, och hela tiden då kämpa i den uppförsbacken är ju tufft, tänker jag.
Ja, men så är det naturligtvis, och så är det tillfälligheten som skapar styrkan liksom, så det är svårt. Men nu är det väldigt intressant och spännande att se hur den här utvecklingen händer, hur den fortgår. Och jag tror också att det är på det sättet att man ska jämföra den här samhällsutvecklingen och de här liksom nivåerna så med processen och så.
Mm.
Och de här processen och så. Men också samtidigt komma ihåg att det finns en enorm liksom ojämlikhet åt andra hållet fortfarande. Som inte alls på något sätt är över.
Åh, nej!
Senast jag fick ju bok skicka till mig för några dagar sedan. Så.
Ja.
Som jag har beställt den. Det är inte som att någon skickar böcker till mig annars. Utan jag har betalat för det. Det är ingen marknadsföring. Och då blev jag tipsad om. Så jag skaffade en bok som heter Godnattsagor för rebelltjejer. 100 berättelser om fantastiska kvinnor. 10